Hej och välkommen till SLEF-podden. Jag heter Simon Järn och jag är distriktsteolog i Åboland för SLEF. Och det här är vår serie Söderöver där vi träffar olika människor i södra Finland som har någon slags koppling till SLEF. Idag sitter jag här i Lyttagården i Mariehamn och jag har framför mig Torbjörn Sjöblad. Skulle du vilja presentera dig och säga någonting om vem du är?
Jo. Jag är alltså Torbjörn Sjöblad. Jag är 77 år gammal. Har arbetat som butiksmänniska hela livet egentligen. Och har bott i Mariehamn i ungdomsåren och nu efter pensioneringen. En stor del av mitt verksamma liv, över 30 år, så bodde vi i Föglö. Och 30 år av ens liv i arbete så är ju en väldigt stor del av livet. Och det så har gjort sen liksom att när vi kom tillbaka till Mariehamn igen efter pensioneringen så blev livet lite annorlunda.
Precis. Det här, jag vill nu direkt i början fråga, har du någon koppling till SLEF och det här? På vilket sätt är du bekant med SLEF?
Jo, jag har koppling till SLEF så alltså att bekanta från Föglö, Alfons och Maria Boström. Jag tror säkert att det måste ha varit via dem som jag kom in i SLEF för en, säg, 5-6 år sedan. Så länge jag var i Föglö så var jag aktiv inom kyrkan, också inom kyrkorådet i perioder. Så att det var en ganska naturlig följd sen. Med att också komma till SLEF, alltså det var en lite intensivare gren av kyrkan, om man får säga så.
Precis, nej men, vad trevligt. Vi kan återkomma till det lite senare, men jag skulle vilja höra lite mer om ditt liv och det här. Ja, vad som har lett dig till Föglö och sen tillbaka och så här.
Ja. Okej, det var ju som sagt, jag har varit butiksmänniska hela livet, ända från 14 års ålder. Och i 2 år så var jag i skola i Helsingfors, men efter skolan så kom jag tillbaka hit till Mariehamn och fick arbete här. Men i början på 1980-talet så blev det arbete ledigt i Föglö och jag sökte dit och fick komma och blev som sagt aktiv där i 30 år sedan då. Och ihop med butikslivet, man träffar väldigt mycket människor, eller väldigt mycket, men i alla fall man träffar alla Föglö-människor. Och det här, lär sig dem, se deras liv och vad det innebär för slag. Ibland är allting bara bra, ibland finns det lite problem. Och är man samtidigt en föreningsmänniska så blir det lätt så att man blandar sig in i olika människors också problem och hjälper till att försöka lösa dem där det behövs ett skyddsnät.
Precis, ja. Det där tror jag är ganska viktigt för många. Man inser inte, om man tänker på människor som känner olika folk i samhället, då tänker man kanske på någon som är präst eller någon som jobbar som diakon eller någonting sånt. Men också butiksbiträde eller butiksägare kan vara en sån plats. Det tycker jag är intressant.
Ja. En kuriositet i sammanhanget, så då när jag satt i kyrkorådet i Föglö så kyrkoherden och jag så arbetade väldigt bra tillsammans. Och han var ju ofta till butiken och ofta när vi träffade varandra i butiken så blev vi också att prata om vad som behövdes göras i kyrkan. Och uppe i kafferummet i medicinskåpet så hade vi ett anteckningshäfte, prästen och jag. Och det, vi behövde ofta i vardagslag så behövde vi upp i medicinskåpet och få tag i häfte och skriva ner någonting som behövde bearbetas längre fram.
Just det, okej. Okay. Mm. Så det är nästan som en mötesplats, den butiken då?
Ja, det blir så.
Ja. Hur tycker du det har varit då att träffa olika människor där och kanske sätta sig in i deras liv och lära känna folk på det sättet?
Jo, det var väldigt intressant. Är man samtidigt en föreningsmänniska så då blandar man sig ju i människors liv. Och det kommer underfund med var människor behöver ha hjälp i olika sammanhang. Och det där så går det bra att arbeta med på samma gång som ens dagliga arbete. Alltså jag var ansvarig för butiken, så jag kunde jobba för butiken vilken tid på dygnets ljusa timmar som helst. Och då gjorde det ju ingenting heller ifall jag en timme någon gång gjorde någonting helt annorlunda.
Precis.
Men det fanns redan i Fögle så fanns det ganska stora saker som behövde göras också i hjälpverksamhet.
Okej. Okay. På vilket sätt blev det konkret? Hur kunde det vara där på Fögle? Vad gjorde ni?
En stor sak så skulle jag säga alltså att det var en familj där det skedde en skilsmässa. Och de hade ett egna hemshus, hade haft problem med ekonomin och klarade inte av att sköta amorteringarna för huslånet. Banken beslöt att sälja huset och där stod mannen och det här man funderade på att vart tänker du ta vägen nu? Och jag frågade honom så sa han att jag har mitt föräldrahem som ligger 3 kilometer utanför byn. Där har ingen bott på 30 år men det är det enda stället som jag kan flytta till. Och så tänkte jag att 30 år, det där måste vara något. Det där är inte bara bra. Där fanns ingen elektricitet. Huset behövde renoveras på olika ställen. I synnerhet en gavel måste byggas om. Och invändigt också så behövde golven åtgärdas. Så att satt igång en insamling. Så att vi samlade in pengar och kunde installera elektricitet i huset. Och all el som behövdes. Och måste också dra för värme, vi lagade elvärme, även om man också kunde elda med ved. Och sen i synnerhet i ett rum så måste vi ta upp golvet och isolera golvet helt och hållet nytt. Ny isolering och nytt golv. Och utanför som sagt på gaveln så behövdes isolering och ny brevfordring. Och det där är ju inte gratis.
Nej.
Nej. Men det där så samlade vi in pengar till helt enkelt bara så att vi klarar av alltihopa.
Okay.
Och det där är ju en större insats ska vi säga. Men det var ju många, många gånger så alltså att det behövdes mindre insatser, penninginsatser. Folk som inte klarar av att betala sin hyra, det kunde vara en tillfällig nedgång så behövde de ha lite pengar. Sen efter någon månad klarar man sig igen.
Okej. Det där är kanske också en viktig aspekt att om man tänker på att hjälpa människor så ser man ofta på vad man själv har, vad man kan bidra med. Och det är ofta inte så mycket kanske, men det här att ta olika människor och ha en insamling så det kan ge just det som behövs. Det kan ge mycket mer än vad man själv klarar av. För jag tänker att det är lätt i sån här sammanhang att titta för mycket på sig själv och antingen göra sig för stor eller göra sig för liten. Men det är ju på människorna runt en och på sin nästa som man kanske behöver ha blicken.
Jo, det finns platser eller föreningar och organisationer som man kan få tag i pengar ifrån. På en sån plats som Fögle då ska vi säga så alla Lions föreningar på Åland vänder man sig till. Mm. Man har folkhälsan både lokalt och landskapsföreningen folkhälsan. Man kan ha Röda Korset och det finns andra ställen som man kan vända sig till och det brukar gå.
Ja, precis. Jag tycker att grundproblemet kanske ofta kan vara det att överhuvudtaget se sin nästa. Och det här förstå vad som är deras problem och ägna något intresse eller uppmärksamhet åt dem. Om det är någon som kommer hastigt förbi eller som om man betjänar någon i butiken eller sånt. Det är lätt hänt att man ignorerar den personens liv och att det är en person och inte bara en kund. Och det är kanske där som den största tröskeln finns för många. Tycker du att det här är en utmaning?
Jag vill inte säga att att det är en utmaning, men jag känner ju igen det där, för jag märker ju alltså att det är väldigt många människor som inte alls bryr sig, utan de säger alltså att det där är inte mina bekymmer, det där är någon annans. Men om man har den där läggningen att man märker och ser, så då kan man inte låta bli heller. Alltså det, ibland blir det svårt, alltså att man ibland gör man för mycket.
Mm.
Men det är svårt att låta bli.
Precis. Mm. Just det.
Jo, en sak med fögletiden så var så här att det kom väldigt mycket människor inflyttande från Baltikum.
Okay.
Från Estland, Lettland och Litauen. Fiskförädlingen var en stor arbetsgivare, och där så blev de att arbeta väldigt många. Och det här gjorde att man kom i kontakt med de här människorna allesammans. Det var en grupp på ungefär 30 personer, ska vi säga. Och det var en ganska stor grupp. Invånarna i Fögle var ungefär 600 personer. Och 5%, 30 stycken av dem som var från Baltikum. Och de här alltså bodde egentligen på samma ställe allihopa. Det fanns ett fastighetsbolag som hade lägenheter att hyra ut, och dit samlades de, och de blev en grupp för sig själva egentligen. Men det var väldigt fina människor till kom i kontakt med, och mycket intressant till få lära känna människorna från Baltikum.
Mm. Mm. Ja, precis. På vilket sätt kom du i kontakt med de här människorna från Baltikum? Var det på något särskilt sätt som det berörde dig?
Jo, först och främst så blev jag bekant med dem via, alltså att de blev kunder i butiken. Men sen när jag blev liksom pensionerad från butiksarbete, så frågade de från fastighetsbolaget om jag skulle komma dit och bli fastighetsskötare åt dem. Det var, de hade ungefär inte fullt 30 lägenheter. Och det här då, så med det här fastighetsskötarjobbet, så det var ju där som man mycket kom i kontakt med dem också.
Precis. Mm. Och sen småningom så flyttade ni vidare till Mariehamn efter att du blev pensionerad, kanske?
Jo, min fru så gick också i pension, och när hon blev pensionerad då så sa hon att nu flyttar vi tillbaka till Mariehamn. Och det gjorde vi, och det här, för mig så blev det en väldigt, väldigt svår omställning. Alltså jag hade varit väldigt aktiv i Fögle, långa arbetsdagar och som vi sa förut, mycket annat engagemang på sidan om arbete. Så det här, när jag kom till Mariehamn sen, så då började jag fundera på att vad ska jag göra nu, för att liksom kroppen krävde arbete. Först så kom jag i kontakt med Röda Korset och började arbeta åt Röda Korset med hjälpverksamhet, eller rena rama Röda Korsarbete, ska vi säga, Röda Korsets lokala arbete.
Mm.
Och det finns en hel del att göra där. Men och i samband med det så kom jag i kontakt med församlingens diakoni. Det fanns i Mariehamn just då allt för många bostadslösa, och församlingens diakoni så sammankallat till ett möte där det skulle diskuteras att vad kan vi göra för att arbeta bort den här bostadslösheten. Och det här, dit anslöt jag mig med samma då som Röda Korsare. Men det här arbetet blev så intensivt så att Röda Korset sa också alltså att det här är för mycket för oss, alltså att det här blandar vi oss inte i. Så då fick jag istället komma till församlingens diakoni och blev att arbeta som frivillig utan betalning, men arbeta där. Och det blev ett jobb som krävde egentligen väldigt mycket. Och en av diakoniarbetarna som bildade en speciell grupp då, vi var tre personer. Det var hon och jag och en pensionerad översköterska från sjukhuset som började jobba för att få de här bostäder åt de bostadslösa. det var mellan 8 och 10 personer då i Mariehamn, och ett och ett halvt år senare så hade vi bara i princip en bostadslös kvar. Och det kan vara så med de bostadslösa att de vill inte alla gånger ha bostad heller. Nej. Utan de löser det på sitt sätt, alltså. Ena gången sover de här och andra gången sover de där. Och på sommartid så går det ganska bra ute. Så att jag tror att den där sista så var en sån person som han ville egentligen inte heller ha bostad. Mm. Men annars det här med bostäder och bostadslösa, så om man frågar folk ute på gatan så vill de att alla människor ska ha en bostad och få ha någonstans att bo. Men det behöver inte vara i närheten av mig.
Mm, precis.
Det var en väldigt svår sak. Så att där har vi fått varit med om många disputer när vi fick tag i lägenheter i Mariehamn och placera in en bostadslös där. Eller ute på landet också, så blev det fanns grannar för nära intill som inte tyckte om det här. Och i synnerhet de bostadslösa, vi ska säga alltså att om det var alkoholmissbrukare, så vet man ju att det kan bli en lite störande liv.
Mm. Så det är inte bara det här att hitta bostäderna som är arbete, utan det är väldigt mycket människoarbete och kanske en del relationer där och samtal och sånt.
Jo, det är det faktiskt. Och där så folk lärde sig nog vem det var som fixade de bostäderna, så vi fick nog försvara de bostadslösa, och vi fick försvara oss själva väldigt mycket. Och i sammanhanget också kan vi nämna alltså att vi har ju Bixnekliniken i Malax, och det här drogmissbrukare då som kom därifrån, så man trodde ju att kommunens sociala sida skulle ta vara på när det kom folk hem från Pixne, men det gjordes inte, utan det var nog inom vi inom diakonin som fick ta vara på dem, göra upp med, liksom möta dem vid båten med samma, se till att de fick mat och kläder och att de hade någonstans att ta vägen och bo, för annars så var inte vi där och ta vara på dem.
Mm.
Så fanns det alltid gamla kompisar som klappade dem i ryggen att vad roligt att du är hemma, kom med så har vi fest.
Precis, ja. Mm. Det är en ganska stor utmaning.
Jo, det är en utmaning i synnerhet därför att de här människorna, alkoholmissbrukare och bostadslösa, de är ju förmodligen också utan arbete. Alltså, vad ska man göra hela dagen från det solen går upp och till solen går ner igen? Om du inget arbete har, utan du måste sysselsätta dig med någonting, så det där kamratskapet blir ofta liksom åt ett visst håll då.
Precis.
Och det där så måste vi ju försöka stävja så mycket som det bara gick.
Ja. Och det där är kanske också någonting som vi vanliga människor på gatan ofta tänker, att det här sköter någon. Det här sker automatiskt. Det finns någon som jobbar med det här. Men det är viktigt att någon verkligen gör det också. Det
jo.
Kan göra stor skillnad.
Jo. Mm. Jo. Och jag tycker att det är väldigt bra att diakonin finns och att diakonin gör sånt här arbete. Vi kan säga att just hon som var anställd inom diakonin, hon skapade en sånggrupp också, som utav sådana människor som det var psykiskt sjuka, sådana människor som hade fruktansvärt dåligt självförtroende och som inte ville blanda sig med andra människor överhuvudtaget. Och så träffades vi en gång i veckan. En utav församlingens kantorer ställde upp så att hon kom med och spela och ledde sång, och vi träffades varje onsdag kväll. Och just med de här personerna då som hade så väldigt dåligt självförtroende att de absolut inte kunde blanda sig med några andra människor ute i samhället. Så hon från diakonin så tränade upp dem på det sättet, alltså att vi bestämde att när våren kommer så lagar vi en ekumenisk gudstjänst. Och ni alla som är med i den här gruppen så kommer att verka och fungera. Det är ni som driver den här gudstjänsten. Och det så sa de att det kommer aldrig att gå. Men det fick gå några månader bara och vi pratade om hur det skulle göras och så vidare. Och sen helt plötsligt så som sagt så alla som var med i gruppen så hade sin uppgift i gudstjänsten. Vi var väl en 30-35 personer kan hända. Både katoliker och lutheraner. Och från frikyrkan också så bjöd vi in medlemmar till komma. Och det var, de trodde inte själva heller, de här gruppdeltagarna, alltså att de skulle sköta det här med dem. Men det var de som, under vårt överinseende, men det var de som skötte gudstjänsten.
Okej. De fick en uppgift och de lärde sig att trivas med den också.
Jo, och gjorde den inför andra människor.
Mm. Ja, det är nog faktiskt en stor grej det.
Också ihop med den där diakonigruppen så till julen. Det är ganska många som är ensamma inför julen. Så det här, då får vi runt till butiker och restauranger och fråga alltså att kommer ni till ha mat över då när ni stänger in för jul, sånt som helt enkelt blir överlopps. Och det trodde de att det skulle finnas. Så vi samlade ihop mat, egentligen stora mängder. Och så bjöd vi in alla sådana som annars skulle ha suttit ensamma julafton. Och så lagade vi en julafton tillsammans med dem. Vi fick låna församlingssalen. Och där lagade vi fram mat åt dem och sen fick vi mellan två normala gudstjänster så fick vi låna kyrkan och hade en egen gudstjänst.
Okej.
Och det här var egentligen ganska bra. Det var trevliga tillfällen.
Jag tror att det är väldigt viktigt för alla inblandade också. Tycker du det är viktigt att vi överlag som kristna och som människor hjälper andra och ser till vår nästa?
Jo, det är helt nödvändigt. Det behövs, för det finns ute runt omkring oss där det behövs hjälp. Och jag vet inte om man alla gånger ska kalla det hjälp heller, utan att det var inte riktigt bra ord, utan det är ju så här alltså att helt enkelt att vara tillsammans med andra människor och få dem att vandra en viss väg. Det är inte sagt att det är ordet hjälp som är rätt, utan det helt enkelt det kan vara få in en livsstil.
Precis. Och kanske det är just det som moderna människor är mest rädda för. Att vara med andra människor och ta deras liv in i beräkningen. Och inte se på sitt individuella liv bara och leva det. Jag kan tänka mig att det är något som vi har lite tappat bort idag. Som man kanske var bättre på förr.
Jo, jag tror att vi har tappat bort det. Det kan ha berott på den saken att vi har det så väldigt bra i vårt samhälle. De allra, allra flesta människor så har en väldigt bra utkomst och lever ett väldigt bra liv. Och då så faller det bort. Då tänker man inte på andra, utan man sköter sig själv och har det väldigt bra själv. Kristenheten till exempel, så tycker jag att mattas av genom vårt välbefinnande. Man behöver inte religion på samma sätt som, som religionen behövs i utsatta länder och där människor lever i pina. Utan vi har det så väldigt bra själva, så att man tycker att man klarar sig utan. Men det är ju väldigt olyckligt.
Mm. Tycker du att det finns någonting som vi som kristna kan bidra med specifikt, som kanske inte annat hjälparbete på samma sätt kan ge?
Ja, det är väl i så fall helt och hållet, det är ju kristenheten själv då, helt enkelt, alltså att den, om den får komma med i det här sammanhanget, så går ju arbetet så mycket lindrigare. Jo, så att jag tror att kristenheten behöver finnas i kroppen, så går det lätt.
Och Gud har någonting att bidra med också som går utöver bostäder och gemenskap kanske?
Ja, absolut.
Jag tänker också att bönen kan vara en viktig del av det här, som ett verktyg. Som man kanske inte alltid tänker på som ett verktyg, utan mer som någonting man gör. Är det någonting ännu som du har där som du skulle vilja tala om?
Ja, en sak som stör mig i dagligt liv, så det är det alltså att vi har ju haft en period nu med en väldigt hög inflation och räntorna kommer tillbaka igen. Men det är ju en ganska naturlig sak att räntorna kommer tillbaka, för det var inte naturligt att de var borta på det sätt som de var.
Nej.
Men jag störs av att hela vårt samhälle och hela vår värld, så tycker alltså att det enda saliggörande så är alltså att vi ska leva på en ökad tillväxt. Och det här fungerar inte. Och det här har ju varit bevisat i tiotals och åter tiotals år. Det fungerar inte med ökad tillväxt. Vi lever på vår jord så att vi redan totalt på jorden, så redan i augusti så har vi förbrukat allt som vår jord orkar producera under ett år. Och vi som lever i de här så kallade i-länderna, så vi är väl så att redan vid midsommar så har vi förbrukat det som kommer på ett helt år. Och därför så skulle vi måste försöka tänka på alltså att tillfredsställelse och förnöjsamhet, så får inte det här bottna i ökad BNP, utan vi måste vara nöjda med att det också går neråt, och vi måste försöka se världen i någonting annat än bara ökad tillväxt. Det tror jag att det är väldigt viktigt.
När allting går uppåt är det kanske svårare att inse värde i det som man har. För det kommer med det hela tiden. Och det är en väldigt viktig sak, tror jag.
Om vi ska gå tillbaka till diakonin lite till.
Mm.
Så inom samhället så finns det ju regler för hur socialbidrag och pengar delas ut åt sådana som behöver. Och när socialerna slutar betala, så då brukar folk dyka upp i diakonin istället, och så får de hjälp därifrån. Men också inom diakonin så finns det gränser för vad man kan göra. Först och främst så är gränser, det finns inte så hemskt mycket pengar, och sen finns det regler för hur pengarna får användas. Och till exempel om någon inte håller en överenskommelse när man har fått ett lån till exempel, så kan det vara så att också diakonin säger nej, att nu måste vi sluta med det här. Så i den där gruppen som jag arbetar med inom diakonin, så märkte jag att när barmhärtigheten tar slut, så måste vi hitta barmhärtighet någon annanstans fortfarande. Så jag skapade en nödkassa och samlade in pengar till den. Jag begärde pengar från olika organisationer som jag visste att ni har pengar, ge åt oss. Och så med den här nödkassan så lyckades vi, vi betala hyror åt sådana som var tillfälligt på obestånd. Vi lånade åt en del människor och fick tillbaka. Och sen kunde vi betala sådana här små saker som behövdes hela tiden, dagligdags, för att hjälpa människor hållas igång. Och den här nödkassan, så den var egentligen väldigt rolig att arbeta med. Och det var till och med på det sättet alltså att de ansvariga i diakonin, så när de märkte att de måste sätta gränser, så då kunde de komma till mig också och säga alltså att vet du, vi skulle behöva lite pengar till, kan nödkassan hjälpa?
Okej.
Okay. Ja, och det här var lite speciellt.
Det var fint, ja. Okej. Okay. Du sa att du kom i kontakt med SLEF för inte så jättelänge sen kanske. Hade det varit just här i Mariehamn då, eller hur?
Jo, det var nog efter det som vi kom tillbaka till Mariehamn. Det kan ha varit så att jag har varit med i SLEF i 5 eller 6 år.
Och vad är det specifikt som du tänker på när du säger SLEF? Är det just Luttergården och det som brukar vara här, verksamhet, eller?
Jo, det har egentligen blivit så. Det har blivit vårt lokala SLEF här. De sammankomster som vi har här i det här huset. Jo, det är ju en, ska vi säga, en lite intensivare form av kyrkogången. Jag klandrar inte den vanliga normala lutherska kyrkan, men att det blir lite intensivare här.
Precis. Hur brukar en sån här vanlig samling här vid Luttergården gå till, och hur är det att komma hit på besök?
Jo, det går väl oftast till på det sättet då alltså att det kommer någon vanligtvis från Österbotten. Det kan också vara så att det kommer någon som har varit som missionär någonstans. Och det här, men då, de som kommer hit så leder förmodligen en gudstjänst här i Luttergården, ofta på en lördag. Och på söndagen så är samma person ute i någon kyrka och håller gudstjänst ute i kyrkorna. Men det här, just de här träffarna på lördagen här på Luttergården då, så de är intressanta att vara med om, för att man blir ju bekant med de här människorna som har kommit, som sagt, oftast från Österbotten. Så nu, bara åren får gå lite, så är det ju samma människor som kommer tillbaka som man får träffa igen och träffa.
Precis,
igen,
ja.
Träffa igen. Och det är ganska intressant.
Ja.
Det finns ju till exempel en släkt, Klemets, som ju är ganska välkänd. Och en Klemets så kom ju också hit till Åland för, vad ska vi säga, det kan ha varit 1900, på 1950-talet kanske, jo. Hon hette Rut Klemets, men gifte sig och blev att heta Rut Lundell, bodde på Simskälla, en liten bergig holme ute i havet, kom från Vörå, där landskapet ju är lite annorlunda.
Lite mer åkrar, lite mindre hav.
Jo, precis, just det. Så att omställningen för henne så blev ju väldigt stor. Och Rut blev en väldigt god vän till mig. Och det här, men som sagt, hon var från en släkt som ju har dykt upp här på Luttergården. Glömmets av olika personer.
Precis, ja. Och faktiskt också min släkting.
Just det.
Det var roligt. Ja, så det är ganska små kretsar här, men på ett gott sätt.
Jo, det var, jag tror att jag kom i kontakt med Rut på det sättet att hennes syn blev dålig och hon blev gammal. Hon hade lov att köra bil på Vårdö, men inte över på fasta Åland.
Mm.
Så att när hon sen då ville till möten här på Luthergården, så körde hon bil till Vårdö kyrka. Och så for, inte alla gånger, men det hände då alltså att jag for och hämtade henne dit och skjutsa tillbaka henne. Eller om hon hade lyckats ta sig till Mariehamn själv, så det här, så får jag skjutsa hem henne istället. Och, och därför så blev jag i kontakt med Rut. Och hon var en fantastisk människa med sån där berättarförmåga.
Mm.
Så det var väldigt intressant att höra om hennes liv ända från hennes barndom i Vörå och ända fram till under hela hennes liv.
Ja, verkligen. Nu skulle jag vilja tacka dig för att du har varit med här. Det var väldigt intressant att höra om ditt liv och det här. Också att höra från någon som inte släffade sin barnsben och det här. Se lite hur det är utifrån sett. Det tror jag är viktigt för oss som, när jag till exempel som jobbar här, att få höra och se lite sådana perspektiv också.
Ja, tack för att jag fick vara med om det här.
Tack så mycket. Det här var nu det sista avsnittet i Släffpoddens serie Söderöver. Och jag tackar så mycket för att du har lyssnat, inte bara på det här avsnittet utan kanske också på de andra.